Hallå där och välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Idag är vi tillbaka på Fotbollsmuseet där den här podden en gång startade. Dennis, vad säger du om det?
Det känns ju speciellt i hjärtat, det måste jag säga. Man sitter och tänker nu på här under många års tid som vi försökte få till en podd. Och det var ju inte bara. Och nu när man blickar tillbaka på det så har vi hållit igång den här podden i snart 2 år och många fina minnen. Så jag är tacksam för att du inte gav upp, Fredrik, utan att du löste den här podden. Och ja, det är många fina minnen som jag är evigt tacksam för.
Ja, det är bra. Jag får ju först och främst säga att ni har skött er alldeles utmärkt här under min frånvaro på... Vad är det, 3 avsnitt kanske? Något sånt där?
3 avsnitt stämmer. Och någon gång där emellan avsnitt 1 och 2 så börjar vi väl lära oss vart inspelningsknappen satt och så. Så ja, tack så mycket. Jag tackar så mycket. Men vill ändå betona att det var klassskillnad här på introt när den riktiga programledaren var tillbaka. Då var det inget som helst där på rösten för första gången på 3 veckor.
Nej, ja, jag vet inte om jag håller med där, men... Man har gjort några intro nu så att man har ju blivit lite van, får man säga. Vi båda var ju på plats här i, ska se vilken dag det blir, måndags.
Måndags,
mot Varberg. Det blir ju 1-1 där. Det finns mycket man skulle kunna säga om den matchen, men eftersom att den börjar bli lite gammal nu så kanske vi får hålla oss relativt kort ändå. Men först och främst, någonting kan vi säga, vad känner du?
Ja, absolut. Den här veckan skulle vi kunna gjort en dubbelpodd minst efter den här matchen. Men jag tycker vi börjar med den givna snackisen där med Gravius utvisning. Det är ju väl, det måste man säga väl att det är snudd på en riksnyhet i alla fall, eller?
Ja, verkligen. Redan när det hände så kände man ju att det kan inte ha gjort så ont. Eller det såg liksom, allt såg bara så himla konstigt ut. Och just det att han ligger kvar i 4-5 minuter liksom, och till och med låter Degerfors lagläkare springa in och kolla till så att han är okej. Och sen ledas ut av planen och sen komma in igen och spela som att ingenting hade hänt. Alltså det är ju, nej, det är ett vidrigt beteende, alltså jag måste säga det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga knappt.
Jag kan ta vid och börja med att säga att det är ju uselt av domaren att stå så nära och inte uppfatta att det är, ja, det finns ingen rörelse. Det finns definitivt noll kraft i Kristos, vad ska man kalla det för, markering. Så det är ju jättedåligt av domaren att ta rött kort, det tycker jag. Sen är det ju lite synd att om man ska vara lite kritisk emot Kristos agerande då, så var det ju synd för hans och Degerfors del att han lite bjöd in till det. Han bjöd in till det. Alfonso där drog sannerligen nytta av situationen och domaren föll på ett väldigt dåligt sätt.
Sen så ska det ju också komma ihåg att Degerfors gör ju ingen bra insats överhuvudtaget. Framförallt inte första halvlek, tycker jag. Det syntes här första 5-10 minuterna att det här kommer bli jobbigt för dem. Alltså. Det var inte en passning som satt och inställningen såg dålig ut. Och alltså den här matchen är ju betydligt viktigare än vad matcherna är mot Hammarby och dem. Liksom. Det är de här de ska vinna mot. Det här hade de haft ett jätteläge att liksom hänga av Varberg totalt. Och nu fick de bara med sig en poäng här och bara in mot Hammarby också. Det är ju 4 poäng till, i alla fall 2 till skulle de ha haft, tycker jag, på de här 2 matcherna.
Verkligen. Det känns lite typiskt Degerfors att när chansen verkligen finns att ta en viktig seger hemma mot en bottenkonkurrent, ja, då tar man inte chansen, då vinner man inte. Och nu om vi blickar framåt så är det ju Malmö borta med, enligt mig, de två mest oersättliga spelarna är avstängda. Korac, jag ser ingen naturlig ersättare. Det finns ingen spelare i truppen förutom han som är bäst på den centrala mittbackspositionen, som helst spelar där. Han känns i det närmaste totalt oersättlig, tycker jag. Kristos också avstängd då. det ska väl säga att när vi spelar in det här avsnittet så har vi ju ingen besked om hur länge han är avstängd. Har Degerfors överklagat? Vad slutar det med? Det vet vi inte när vi pratar i detta nu, men han missar ju matchen emot Malmö, och de har ju andra inne mitt fält där, men han är så pass bra så att han enligt mig är oersättlig. Så det är ju, ja, de kommer ju förlora den matchen, och jag tror att de även förlorar mot Kalmar borta nästa lördag, och då har de ju en position återigen inför en höstsäsong att de kommer vara med där runt det negativa kvalsträcket.
Verkligen. Vi satt ju inför här att vi skulle knoppa ihop varsin startelva, och det landade i att vi i princip hade samma, eller vi har ju samma 11 spelare i alla fall. Att Sebbe kliver ner på mittback, och att ett centralt mittfält med Örqvist, Salomon och Pavlovic, och sen Dian och Campos anfallare, och Elias till höger och Joe till vänster. Vi har väl nämnt alla, tror jag. Ja, Karim till vänster där nere, och GG och Jonas Olsson. Det är väl så det kommer bli, eller?
Ja, det... Ja, men jag vet inte om jag skulle ta gift om det stod gift här, men jag säger väl att jag tar gift på det.
Ja. Du vill ju egentligen loopa lite för Fortune Bessie också.
Ja, men precis, och jag ska förklara här varför, att det är att jag tycker inte, ja, den allmänna åsikten är väl att han inte har färgat Degerfors överhuvudtaget, och jag håller med. Jag hade förväntat mig betydligt mer sett i hans meritlista, men jag tycker någonstans att han har ju fått inhopp, men jag tycker att han måste få 90 minuter nu mot antingen mot Malmö eller mot Kalmar, få en rejäl chans, en rejäl chans, spela 90 minuter, visa vad han eventuellt går för att har han inte mer än så här att visa, ja, då känns det som att då är det ju inte bra för någon part att han är kvar här i Degerfors och sitter bänk liksom. Det är ju inte bra för Degerfors, för han är ju inte den tillgången som de hade räknat med eventuellt betala för. Han kan ju inte tycka att det är så jäkla kul heller att vara utlånad till Degerfors och, ja, kanske utifrån hans perspektiv slösa bort en höstsäsong, och klubben som äger honom där, ungerska Ferencváros, det här är väl inte bra för dem heller liksom. Så visar han inte något stort här i de två sista matcherna, så tror inte jag, utan att ha någon insyn, så tror inte jag att han är kvar här då när, ja, efter sommarfönstret.
Nej, jag håller med, det är bara att skicka och så lånar de in Edvardsen istället.
Werner hade nog varit väldigt nöjd om det, men jag vill ju också säga att om inte Edvardsen, så har han ju en annan lagkamrat, Jakob Bergström, som sitter på samma bänk och definitivt också skulle höja Degerfors offensiv. Det är ju en klassspelare.
Det kan ju diskuteras, men han är en fin person, verkar vara en härlig karaktär, och det har varit roliga intervjuer och framförallt ett väldigt roligt poddavsnitt att spela in. Men han är ju längre ner i frisboxen, eller djupare ner i frisboxen än vad Edvardsen är. Edvardsen har det jobbigt nu, alltså, han får inte spela mycket ens. Så att ett litet utlån här under hösten till Degerfors, det var det fint.
Werner hade nog inte klagat.
Nej, verkligen inte. Vi i dagens avsnitt då, så gästas vi av mittbacken Karim Mamar. Det blir nog en hel del stories, har jag en känsla för.
Ja, här ska jag bryta in här och göra en liten cliffhanger. Det är då att inför varje säsong där så har vi ju två vad ska säga, kanske kaptener som beskriver nyförvärven då. Och här har ju slog ju Sean Sabetkärde på med stora trumman, och han hävdar ju då att Karim Mamar sitter på de sjukaste historierna utanför planen då, att han är den spelaren i hela svenska elitfotbollen som har de sjukaste historierna. Så ja, det här blir spännande.
Missa inte det, så häng med. Då hälsar vi Karim Mamar välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur är läget denna och torsdag när vi spelar in?
Det är fint. Få ledigt efter det här. Ja. Så inom alla batterierna inför Malmö borta.
Hur har dagens tränings... Det dubbla träningspass idag, kör ni fast efter varandra om jag fattar det rätt.
Ja, det stämmer.
Hur har det varit?
Så det var mycket matchspel ute på plan. Possession också. Så många bolltouch, och sen hade vi lite styrka efteråt. Så vi kommer förmodligen ta de taktiska bitarna på helgen nu.
Hur har du fått in någon god lunch då? För du skulle dra in någon liten lunch här.
Ja, det var panerad fisk med potatis och det påminner lite om skolan när man var yngre.
Ja, okej. Ja. Käkar du den här på Valla eller på någon ställe i närheten?
Ja, på Valla.
Ja. Fint. Gött med lite påminnelse från skolan.
Ja, då.
Men du äter väl inte fisk, Fredrik, eller?
Nej, jag var länge sedan åt fisk faktiskt. Jag borde äta mer fisk.
Det är gött,
det är
faktiskt.
Bra. Det är bra, säger de. Fotbollsmuseet sitter vi på idag. Har du varit här tidigare?
Nej.
Nej?
Första gången.
Ja, då får du ta lite rundtur här sen när vi klarar då.
Ja, det är lite intressanta tröjor som hänger.
Ja.
Historier på väggarna.
Ja, verkligen, verkligen. Du, ni kommer ju här från Varberg då, insatsen där och 1-1. Vad säger du om den matchen nu när det har gått några dagar?
Det var ju en tuff match och det var väldigt svängigt under matchen. Fick inte in någon riktig rytm. Kändes som att Varberg inte ville spela fotboll, i alla fall inte efter gräset. Det var lite frustrerande, men man får respektera sättet de spelar fotboll på. Samtidigt tycker jag att alla kunde prestera lite bättre. Just för att ta de här 3 poängen som var viktiga. Vi lyckas ju ändå vända ett underläge till ett kryss. Och vi får också en man utvisad. Så man är ändå nöjd med 1 poäng. Kunde ha slutat värre.
Ja, det kunde ju faktiskt det. Och du nämnde ju utvisningen där på Gravius. Hur uppfattar du den situationen och hur har du sett den efteråt kanske? Hur går snacket? Liksom? Vad känner du nu?
Jag uppfattar inte situationen riktigt på plats. Men jag såg den i efterhand. Tycker att båda gör ungefär samma rörelser mot varann. Och sen är det en bedömningsfråga från domaren som jag inte väljer att kommentera. Självklart tycker jag att den är hård i och med att det var min medspelare som åkte på det röda kortet. Så ja, det var jag att säga om det.
Ja. Men hur mycket diskuterar man sånt här sen då i ett omklädningsrum? Kanske inte direkt efter match, men kanske när det har gått lite dagar så pratar man om det och så. Eller hur går tankarna?
Jo, då snacket går, det är många åsikter, men vi är ju inte domare utan vi är fotbollsspelare, så vi pratar väl lite om det och vad folk tycker, men sen är det upp till domarna att döma också.
En sån här match då, det känns, jag hade blivit otroligt frustrerad som spelare, att de tar tid på sig, att de kanske ligger ner lite extra och kanske inte, som du sa, spelar jätterolig fotboll. Liksom. Hur är det att möta dem då? Hur är det att vara där ute på planen?
Det är tufft. Det gäller ju till och gäller att vara lite, ja, med typ extra taggad och se till att vinna duellspelet och sen även kontrollera matchen när man har bollen. Det lyckades vi inte med över hela matchen. Kunde spela lite smartare. Vi vet ju, eller vi förväntar oss att de kommer ta tid och försöka dröja på allt och dra ut på allt som går. Så vi kunde varit lite smartare. Det får vi ta med oss nu till bortamötet.
Karim, jag ska vara ärlig och säga att du är en gäst som jag har längtat efter. Det här är ett avsnitt som jag har längtat efter. För det är så här att inför varje säsongstart då, så har vi alltid 2 spelare, oftast lagkaptenerna, som beskriver nyförvärven då. På planen självklart, men också kanske lite mer utanför planen. Då är det så att din vän Sean Sabetkar där, han sa ju att han tror att du är den spelaren i hela den svenska elitfotbollen som har bäst stories utanför planen.
Jag håller nog med han om det. Eller en av dem som har de mest intressanta historierna. Det är mycket som har hänt. Jag kommer ju från ett område, en förort i Stockholm. Där är mycket med skjutningar, droghandel och så vidare. Så de personerna har man ju växt upp med. Man har många bekanta och barndomsvänner som gått fel vägar. Så det är mycket som hänt och lyckligtvis har jag kunnat hålla mig till fotbollen och inte dragits med i det.
Vad har fotbollen betytt för dig då, tror du, och din uppväxt då?
Väldigt mycket. Dels så har jag kommer jag från en idrottsfamilj där alla idrottat, hållit på mycket med kampsport, mamma åkt skidor, tävlat mycket, så fotbollen har betytt allt för mig. Det lärt mig disciplin och tålamod och hantera både med- och motgångar. Så jag tror inte att jag hade lyckats kanske med någonting annat om inte det var fotbollen. Mycket möjligt att det hade blivit en annan väg och kanske in i kriminalitet eller någonting. Just för att det typ av fotboll eller kriminalitet där jag kommer ifrån.
Ja, vilken förort kommer du ifrån förresten?
Tensta.
Jag har en story här som jag har längtat efter att fråga om. Yes. Det är då att Sean har berättat här att du har varit proffs i Algeriet och att du då hade en apa som husdjur.
Yes, jag har alltid gillat djur. Så jag minns när vi var små och brukade åka hem till hemlandet. Och farsan hämtade små apor som vi fick leka med. Det satt sig någonstans i huvudet. Så när jag flyttade dit och spela i näst högsta ligan där borta, så tänkte jag med varför inte skaffa en apa bara som husdjur. Så jag köpte en apa. Måste varit någon insmugglad apa från bergen eller något. Tog hand om den väldigt bra och vi kom varann väldigt nära. Men jag minns att i början så var hon väldigt rädd. Hon bet mig och jag fick panik, för jag hade hört att apor kan ha rabies och sprida vidare det. Så jag fick ta så här sprutor vecka efter vecka i flera månader. Men jag behöll henne och hon blev då tam, om man säger så. Och vi blev väldigt nära med varandra.
Det här var väl en bra start på de här historierna, eller vad säger du, Fredrik?
Ja, men det finns ju många följdfrågor där med apan. Alltså. Hur tar man hand om en apa först och främst?
Nej, jag hade ju ingen aning alls. Men jag var med den väldigt mycket. Apan hade då mycket utrymme också att röra sig på inne i vårt hus. Den fick käka god mat den fick ju allt möjligt och den var väldigt populär i den byn som jag kommer ifrån. Så det var många som bjöd på med kex och så vidare till apan när vi gick förbi affärer, och många som stannade till för att ta bilder och sånt. Så jag blev nästan mer populär för att jag hade en apa än för att jag spelade fotboll där.
Ja. Alltså det gick runt liksom med apan på axeln typ, eller var det?
Ja, den hade något koppar runt midjan i början. Sen behövde jag inte ha det längre. För den blev så trygg vid mig. Men den klättrar upp på min axel och så går vi runt i stan.
vad heter hon?
Shushu heter hon. Och jag har ingen aning vart jag fick namnet ifrån, men det blev Shushu.
Ja. Hur hamnade du i Algeriet först och främst?
Jag hade spelat juniorfotboll. Det var dags för ett seniorlag. Jag hade det väl inte så jättebra i Vasalund. Dels från min sida mycket attityd och jag såg på saker och ting på lite fel sätt och hamnade i konflikt där. Så Vasalunds A-lag var det inget snack om att jag skulle spela där, utan jag fick söka mig vidare. Så jag pratade lite med pappa och han bara, men du har gått klart gymnasiet nu och om du vill så får du åka ner till Algeriet och spela fotboll där borta. Möjligheter finns i landslaget och så vidare om du gör det bra. Jag tänkte, varför inte? Jag åker ner dit, kör på hösten, kommer tillbaka till Sverige på vintern och så får jag gå och provspela med något lag. Men sen fastnade jag där. Jag tyckte om det. Var mycket publik, mycket fans. Alltså, det var helt annorlunda typ av fotboll. Och det var roligt, så jag blev lite tagen och stanna kvar där året ut. Sen fortsatte jag även på våren. Sen kom jag tillbaka till Sverige till sommaren. Så jag var där nästan ett år.
Jag tänkte, vilken nivå spelade du på i Algeriet? Var det högsta ligan? Eller?
Nej, det var näst högsta ligan. Och sen det laget jag spelade för gick upp till högsta ligan. Men då var det andra tankar för mig. Det var att jag ville tillbaka till Sverige, fixa en utbildning och tänkte lite långsiktigt. Så därför återvände jag.
Men vi lämnar Algeriet då, där Karim, och liksom fortsätter med din resa efter det. För det känns som att du har ju verkligen tagit en lång väg till Allsvenskan. Jag minns att du berättade att ditt första lag i Sverige sen var ett division 6-lag, va?
Yes, det stämmer. Efter Algeriet så var jag i Italien en sväng. Provspelade för Savona i Serie D. Jag var där nästan 2 månader men trivdes inte riktigt. Jag kunde knappt kommunicera med dem. Jag kunde ingen engelska där nere. Och tänkte om jag åker tillbaka till Sverige och satsar stenhårt där borta. Men sen kom jag tillbaks, fönstret var stängt så det var bara amatörlag jag kunde skriva på för då, och det kändes inte riktigt rätt med några månader kvar att komma in i ett nytt lag där de har allt rullande och sina trupper och så vidare. Så brorsan sa till mig om jag kom och bollade med oss i sexan, så det blev Råsunda IS. Det blev kanske 10 matcher där. Spelade som anfallare. Gjorde mycket mål. Alla passningar var riktade mot mig och jag skulle avgöra alla matcher. Så det var riktigt kul så, men det var inget jätteseriöst.
Kort sammanfattat så hade du lite lekstuga där då, i Råsunda IS.
Ja, det var väldigt kul faktiskt. Det är ett minne jag kommer med mig livet ut.
När man kollar så då, liksom, i backspegeln, du har gått från division 6. Hur stolt är du över dig själv att du är i Allsvenskan nu?
Jag är väldigt stolt. Dels för att jag har gått igenom så mycket. Jag vet att alla fotbollsspelare har det tufft. Men vissa har det lite lättare än andra. Många har det väldigt tufft. Och det är mycket handlar om hur man hanterar motgångar. Så jag spelar Allsvenskan nu. Jag har några år kvar att spela fotboll och siktar även högre upp. Så jag är väldigt stolt och glad.
Men vi ska ju nu också, innan vi blickar framåt, så ska vi backa bakåt lite. För att jag tyckte Sean hade några godbitar till här. Och han sa då att ni spelar ju tillsammans där i Vasalunds juniorer. Och jag citerar vad Sean sa, att det var ett lag fullt med spelare från olika orter i Stockholm. De stökiga orterna. Och Karim var bossen.
Ja, vi hade ju ett lag där det var med cirka 80-90% spelare som var från förorterna Rinkeby, Tensta, Husby. Sen hade vi väl några som inte hade platsat i AIKs akademier och Djurgården. Så de kom väl till oss. Och jag hade ju varit där så pass länge så jag tog för mig väldigt mycket. Och som ung var jag också... Ja, men jag var lite jobbig och lite... Ja, men, lite mobbare om man säger så. Var inte riktigt mogen. Den här ortementaliteten om att ingen skulle få se åt mig vad jag ska göra utan det är jag som bestämmer och så vidare. Den hade jag väl där och då. Det var just det jag behövde komma ifrån för att ta de här kliven som jag gjort idag.
Men sen så vet jag också att du faktiskt gick ifrån det här till att plugga på universitetet. Så skulle du säga att du liksom har gjort en livsresa också?
Ja då. Pappa och mamma har alltid sagt att skolan är väldigt viktig för om inte du lyckas fotbollen, vad ska du göra då? Och det hjälpte mig väldigt mycket och för att jag träffade på andra typer av människor som jag inte gjorde under större delar av min uppväxt då jag alltid var i förorterna. Och det var väldigt viktigt för mig att just kunna bara prata vanliga samtal med andra typer av människor från andra städer och orter i Stockholm. Och det hjälpte mig mogna också.
Vad var det du pluggade på universitetet?
Jag läste lärarutbildning med riktning mot idrott och fritids. Så det har jag i bakfickan om fotbollen inte går som den ska.
Du har tagit examen och så eller?
Ja, jag är klar nu.
Det är bra jobbat.
Tack.
Men var du liksom någon gång, vad ska man säga, nära att ge upp chansen att ta dig till elitfotbollen och allsvenskan?
Aldrig. Aldrig i livet. Alltså fotbollen skulle bara... jag skulle bara lyckas och jag skulle ge mitt bästa tills jag inte kunde spela fotboll längre. Sån mentalitet hade jag.
Jag sitter kvar och tänker på apan. Jag ska inte släppa apan. Jag tycker det är otroligt mäktigt. Nej, men och sen när du lämnar Algarita, vad händer? Vad känner du? Det är inte så att man kan ta med en apa till Sverige liksom. Eller det antar jag att man inte kan i alla fall.
Nej, man kan inte. Men jag ville faktiskt göra det ändå. Det hade kanske funkat på något sätt om jag hade bilat och lyckats ta mig förbi alla dessa tullar. Men sen satt jag och tänkte på att se någon mig med en apa här i Sverige, då jag vet inte vilka de kommer ringa, men de kommer säkert avliva apan. Och ja, jag tänkte att hon får leva vidare här i Algeriet. Ja.
Nej, om i Algeriet då, är det vanligt med apor som husdjur där eller?
Ja, de har allt möjligt. Det är apor, krokodiler och allt möjligt. Så ja.
Har du ersatt apan med någonting nu i Sverige här liksom, eller hur går dina tankar där?
Just nu har jag en katt. Hade en hund innan, så ja. Jag älskar djur.
Ja. Hur mycket saknar du apan nu?
Väldigt mycket. Jag vet faktiskt inte hur det går för henne just nu. Vill inte tänka så mycket på det heller. Men jag hoppas att hon är i bra händer och mår bra.
Ja, det är fint. Du, jag tänker vi ska gå vidare lite här också och prata om hur din säsong i Allsvenskan har varit. Vad känner du själv nu när vi är en dryg tredjedel in lite mer? Ja, för egen del.
Jag känner att jag tar kliv. Jag anpassar mig snabbt och att det går bra just nu. Sen måste man vara ödmjuk och träna på stenhårt och kunna möta motgångar också. För sämre matcher man kommer ha bra matcher. Och det är bara att köra, sen får man utvärdera säsongen när den är över.
Hur hanterar du såna här matcher när... Ja, ni åkte på några smällar där liksom, båda gångerna i Göteborg där. Hur tacklar du sådana förluster? Gör du på något speciellt sätt?
Alltså man försöker ju alltid få med sig något bra från de matcherna. Sen får man kolla på sig själv också och hur man själv har presterat. Och torskar man så stort så har man inte heller gjort en bra laginsats. Men man måste kunna släppa det och gå vidare för de nya matcher varje vecka. Och det visar vi på att vi gör också, för att vi hämtar oss från de förlusterna, vinner mot storlagen, så det kan bli hur bra som helst.
Du började, känns det som lite wingback, vänster wingback nu har du gått ner till mittbacken där. Hur ser du på det?
Inget speciellt sätt, utan jag tränar och vet ju att jag kan spela på båda positioner och jag får ut mycket både som mittback och wingback och de lägger mig där det passar, så jag ser inget dåligt med det.
Nej. Vart spelar du helst då? Har du någon favoritposition? Liksom?
Favoritposition är vänsterback i en fyrbackslinje, men det har vi inte här.
Så. Det blir jobbigt. Du får övertala dem och anpassa sig. Anfallare då? Du spottade in mål i division 6 där. Det var inte så att du ville fortsätta med det efteråt? Eller?
Nej, när man spelar med vänner då är jag alltid anfallare och gör mycket mål och så. Men sen när det blir lite mer seriöst då... Men när man utvärderar sina egenskaper så passar jag nog bäst på en kant eller lågt ner i banan.
Lagets säsong då hittills, det har varit lite upp och ner och sådär. Hur skulle du summera den här första tiden?
Det viktigaste av allt är att vi tar kliv, vi blir bättre och mer samspelta för varje match. Det som är olyckligt är att vi har haft... lite skador på viktiga spelare och vi har varit tvungna att rotera lite. Men samtidigt har har man kunnat steppa upp också. Så det är många spelare som tar chansen när de får den. Och nu börjar de spelarna som varit skadade komma tillbaka. Så vi har en bra konkurrenssituation och det kan bara bli bättre härifrån. Men det viktigaste som sagt är att vi tar kliv. Vi blir mer samspelta, mer kompakta, håller ihop. Och sen är det en process också, det är en resa vi måste ta tillsammans. Men det ser bra ut.
Mm. Jag har en grej till jag bara innan Dennis får gå vidare. Du kommer från Eskilstuna inför den här säsongen. Hur gick dina tankar där? Då? Fanns det mycket att välja på? Eller var Degerfors liksom tidigt in i bilden? Och hur gick dina tankar där då?
Efter mitt första år i AFC så fanns det intressen. Men jag ville inte ta ställning till någonting utan jag ville fortsätta där. Kände att vi hade en bra trupp och jag hade inte bråttom med att ta steget till Allsvenskan utan jag har velat sätta avtryck där jag är för att kunna ta steget vidare sen och komma med pondus och lite högre självförtroende. Efter säsongen och även under den så var det mycket. Ja, men det var många lag som kollade och så vidare. Men Degerfors var det laget som visade mest intresse. Och jag har ju vänner här i laget som jag spelat med sen tidigare. Så de berättar hur allt funkar här. Och jag kände att det tilltalade mig mest.
Hur trivs du då så här en halv säsong in snart?
Jättebra faktiskt. Jag har ju varit tvungen att flytta från Stockholm. Så jag känner ju ingen. Jag bor ju i Örebro nu. Känner ingen där sen tidigare förutom Dian som jag har spelat med tidigare i Norrby. Och här i Degerfors, ja, det är jättemysigt. Kul att fotbollsintresset är så stort. Och jag gillar det verkligen. Laget, mycket trevliga människor. Skön aura, tränare, sportchefer, alla som jobbar i och runt klubben är väldigt bra människor, så jag trivs väldigt bra.
Det känns som att du och Dian kan ha en hård men hjärtlig jargong mot varandra på planen ibland.
Det stämmer, även utanför planen, men vi vet vart vi har varann. Vi har känt varann sen tidigare. Jag kan tilltala honom på ett sätt som jag kanske inte kan göra till andra spelare. För jag vet att han kommer ta det på ett bra sätt. Sen kanske det inte ser så ut, men så är det.
Ja, det var ju någon match jag faktiskt satt på, när jag inte jobbade så satt jag på Cyprasläktaren där och då hade jag dig på din kant. Det var någon match där jag kommer inte ihåg vilken det var, men då gestikulerade du och skrek rätt mycket där. Liksom. Det känns som att du är en sån spelare som kan ta tag i sådana saker, känns det som. Uppfattar det så också att du inte är sen med att ryta ifrån när det är, kanske ser lite dåligt och sånt ut?
Ja, jag försöker ju vara så positiv som möjligt för att bidra med bra energi. Jag vill inte vara den spelare som försöker dra ner andra eller så. Så jag tänker mycket på vem jag tilltalar. Sen ibland kan jag gå ifrån sättet jag tilltalar någon på. Men jag vet att Dian tar det bra exempelvis. Men ja, jag är en sån som säger någonting som inte ska vara rätt. Och då skäms jag inte för att försöka rätta till det.
Om vi ska hoppa på Malmö-matchen lite nu då. Det är Malmö borta. Ni har två viktiga spelare avstängda i både Korac och Gravius. Hur ser du på er chans?
Det kommer ju bli en tuff match, men alla matcher är tuffa i Allsvenskan. Vi ska dit med huvudet högt och komma ihåg senaste prestationen mot dem, för det tror jag att de också gör. Så vi ska dit och fightas. Vi går inte dit för att vika ner oss alls, utan de som spelar istället för de som är avstängda får köra stenhårt och vi gör allt för att ta med oss poäng från den matchen.
Senaste matchen i Malmö, som sagt, Karim, då ledde ni med 1-0 och ni verkligen pressade dem för att gå vidare i cupen. Vad betyder det att ha med sig in i den här matchen att ni var så bra där senast?
Ja, jag tror att det är viktigt för att även då så var Malmö flera steg före oss. Vi blev ju väldigt trötta där mot slutet och lyckades inte hålla tätt bakåt. Men nu har vi ju piggare ben och många avbytare också som kommer komma in och göra det bra. Så det är viktigt mentalt. Sen är det en ny match. Så det är bara att köra, inte tänka så mycket.
Det låter inte som att du går med på att ni är chanslösa i alla fall.
Nej, absolut inte. Jag tror aldrig att man är chanslös. Och man får aldrig ge upp en match på förhand. Så bara gå dit och ge järnet.
Just bortaplan och Degerfors har inte varit någon bra kombination än så länge. Liksom. Kanske svårt att svara på vad det beror på. Men liksom, finns det någonting du kan peka på att, som gör att ni har haft det? Ni har varit visserligen väldigt bra lag också. Men finns det något du kan peka på?
Alltså, vi har ju en annan typ av trygghet här hemma. Vi har pratat mycket och ganska tidigt om att försöka få med oss den till bortamatcher. Sen vet jag faktiskt inte vad det beror på. Nu får vi se till att vända det på det mot Malmö. Det blir ju perfekt.
Exakt, det är en skaplig match att vända det på också. Innan vi är klara här på Fotbollsmuseet, nu ser jag att det börjar röra sig lite gäster här också som springer runt och...
Fint med lite bakgrund,
så ni får förstå det för om det börjar låta lite här bakom oss. Vi har några lyssnarfrågor innan vi är klara. Hur mycket har du övat på målgesten du gjorde mot Halmstad?
Mycket faktiskt. Jag har typ alltid gillat akrobatik, haft med kusiner som är gymnaster och grejer. Men jag har inte varit bra på det. Jag minns att jag kunde gå ut och öva på det på något fält och så här, slå i nacken och få ont i flera veckor. Men sen fick jag lite professionell hjälp om man säger så. Och det gick ganska fort så jag lärde mig det snabbt när jag lärde mig det rätt.
Ja, det är någonting du har liksom på riktigt fått hjälp med att klara sådana volter? Eller?
Ja, jag läste ju en del av min utbildning på ett idrottsgymnasium. Så... Jag bad min lärare att kolla och han rättade till några grejer och sen satt den bara.
Mm. Är det en målgest som kommer att du fortsätter vid varje mål? Är det något som du haft tidigare också kanske i och för sig?
Men, ja, det är så. Jag brukar göra det ofta. Eller det blev mycket mål när jag var i superrätten så jag tror att jag gjorde det 9 av 10 gånger.
Ja. Så nästa mål här i Allsvenskan så förväntar sig alla att det händer igen?
Ja, om inte det så vått i gräset. Man vill inte skämma ut sig eller.
Nej, det är sant. En annan fråga, är det något lag i Allsvenskan du inte skulle kunna spela för?
Lite svårt att säga. Men det finns ju vissa lag man gillar mer än andra. Just för att man kanske har vänner som är där eller varit och kollat på när man varit yngre och så vidare. Men Varberg är ett av lagen jag inte skulle kunna spela i.
Mm. Det kanske, och det kanske ökade efter senaste matchen då?
Ja, men precis. Det är därför jag kom på det så här nu.
Det var ändå ett svar som jag satt och trodde skulle komma faktiskt. Jag tror det är många som hade svarat det. Vem är clownen i omklädningsrummet?
Vi har många clowner, men den största av dem är Said. Han pratar hela tiden.
Ja, det är så.
Och sen är det på om det är serbiska eller bosniska, så man förstår ju ingenting. Nej. Så ska han diskutera saker och man fattar ingenting. Så man bara, ta det på engelska eller var tyst.
Ja, för det är många som säger att han är det. Han fortsätter, att han var det i början. Liksom. Han fortsätter att vara den som håller lådan. Liksom.
Ja, alltså det är inget negativt, utan det är bara kul. Det är bara roligt. Ja. Så ja. Någon man kan skämta med och han tar på ett bra sätt.
Hur går det med att lära sig någon svenska då?
Nej, vi försöker inte lära honom. Utan han sitter hemma på Google Translate och så säger han vissa meningar vid frukosten och grejer. Ja. Han är snabblärd.
Ja, går det bra för honom?
Ja, det går bra. Han kan några meningar. Så det är väl bra på några månader.
Ja, absolut.
Går det lika bra för Damian då med svenskarna?
Nej. Det är mest svordomar. Det brukar vara det man lär sig på andra språk. Men ja, får se till att lära han lite bra grejer också.
Inte bara svordomar. Drömmar och mål med framtiden?
Jag vill ju fotbollsmässigt spela Europaspel, även spela i landslag. Det är drömmen. Sen har jag ju två alternativ, och det är Algeriet eller Finland. Så det hade varit, ja, med det ultimata. Då har jag verkligen nått upp till min fulla potential. Så hade det känts. Lyckas ta sig från division 6 i Råsunda till ett landslag. Jag tror inte det är många som gör det.
Är det en hygglig självbiografi, det får man säga.
Ja, verkligen, verkligen. Men i Finland, hur kommer det sig?
Mamma är finsk, helt finsk. Och pappa är algerier.
Har du varit någon kontakt med något av landslagen eller så?
Det är rullning nu.
Det är så?
Mer vill jag inte säga. Sen måste man hoppas på vissa grejer också. Så man har... Ja, men man känner lite olika för vilket man ska välja och så. Men sen är det pappa och mammas riktiga hemländer, så man hade varit stolt ändå. Mm. Sverige finns ju, men de chanserna är minimala jämfört med Finland och Algeriet.
Hur svårt skulle ett sånt val vara, tror du? Hur mycket funderar du på det?
Det blir ju... Man funderar mycket faktiskt. För det är ju dels hur bra lagen är och vad som kommer. Vilka mästerskap och så vidare. Sen blir det mycket vad de är intresserade av. Och sen tar man det snacket med mamma och pappa också. Och sen kör man bara. Man är stolt oavsett.
Jobbar de liksom, din mamma för Finland och din pappa för Algeriet? Eller kan de?
De är inte så partiska. Det är mer, de är glada för mig och stolta över mig. Så jag tror det blir bra oavsett.
Tuffaste spelaren du har stött på hittills i Allsvenskan då? Finns det någon du direkt kan komma att tänka på?
Alltså faktiskt inte. Jag har ju en favoritspelare i Allsvenskan. Taha Ali, Malmö. Vi är barndomsvänner. Jag tycker och har alltid tyckt att han är den grymmaste och största showaren som finns på en fotbollsplan. De grejerna han gör med en boll kan inte jag göra med en ballong ens. Så han är tuff att möta, väldigt tuff att möta en mot en. Men ingen annan som jag kommer på just nu.
Men växer ni upp tillsammans alltså i Tensta då? Eller?
Yes. Ja. Ja, vi har inte spelat fotboll med varandra i lag, men mycket på gården och parker och så vidare. Så ja, jag har känt han sen jag var liten.
Hade han den där, som du säger, den där sjuka tekniken redan då? Eller?
Ja, det hade han. Han har haft det sen han var 10 typ, men fysiken har inte varit där. Den börjar komma nu på senare år.
Men hur känner du nu då, Karim, inför att du och Taha Ali kan ju mycket väl ställas mot varandra nu här i nästa match?
Ja, får se till att tackla han så hårt det bara går och inte missa. För då är han förbi och på friläge. Nej, men det kommer vara kul. Sen blir det en match i matchen också. För vi känner varandra sedan tidigare. De finterna som är nya för med fotbollssverige, de har jag sett sedan jag var 10. Så jag ska försöka inte gå på dem.
Har ni pratat någonting, eller har ni bra kontakter liksom och så? Eller?
Ja, vi pratar, men inte hela tiden, men checkar av med varandra och hur det går och så vidare. Men det blir inte så mycket snack nu inför matchen. Mycket fokus på ens egna lag och så.
Det blir en match i matchen då som vi får hålla utkik för om det blir så att ni ställs mot varandra. Yes. Helt det blir spännande.
Ja.
Har vi något mer vi ska tillägga här innan vi går
vidare? Jag kan väl bara säga att jag tackar Gud för att Taha Ali inte spelar mot mig i Division 6 Östra Värmland, för den hade varit jobbig.
Han kanske gör det någon dag.
Hoppas inte.
Nej, det hade varit tungt faktiskt. Ja, vi är jätteglada och tacksamma för att du tog dig tid där.
Tack själva.
Och lycka till på måndag.
Tack så jättemycket.
Vi får väl tillägga också att historierna levde upp till förväntningarna, va? Eller?
Ja, absolut. Det är apan kommer jag ligga och drömma om i natt.
Ja, sen finns det lite historier som vi kan ta på del två någon gång.
Exakt, vi sparar lite. Ja, det är perfekt. Yes. Nej, bra. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.